Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid en fest på Postbaren på Klara Norra Kyrkogatan 19, en av City Hotell och restaurangaktiebolags krogar, dyker representanter för tjeckiska legationen, biträdande militärattaché Stenek Jansa och tjänstemannen Bohemir Sladek, en man som trots utpräglad öststatsbrytning något besynnerligt presenterar sig som Mr. Smith, oväntat upp med några lådor konjak i det glada sällskap som annars består av stamgäster, även poliser från Klara kvarteren och teaterfolk från närbelägna Oscarsteatern. Några veckor senare förärar František Németz Arthur Örtenblad en låda whisky i samband med en middag på restaurang Tre Kronor i Kungliga Tennishallen. Och så håller det på. Mellan hand vid leveransen av tjeckisk öl och Arthur Örtenblads favoritkonjak Martell är tobaksaffären i samma hus som kontoret, som då låg på Hamngatan 28, där František Németz själv eller någon annan legationstjänsteman lämnar in paketen som sedan hämtas av den festande direktören. Trots att František Németz mycket väl känner till Arthur Örtenblads koppling till Svea artilleriregemente, ett faktum som ganska säkert varit det som fått honom att inleda den än så länge något ensidiga bekantskapen, ställer han inte minsta krav på sin nya vän. Ännu. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglats i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60-talen. En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren, som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då. Och det är ungefär samma saker som får oss att reagera. Som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga. Får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor- eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga, då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp. Eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. I matsalen på restaurang Carlton sålar rösterna bland det stilla klirret av glas och bestick. Klockan är strax efter 7 på kvällen. Måndagen den 7 mars 1955. Och vid ett av de runda fönsterborden sitter två män och smuttar på varsitt glas konjak efter avslutad middag. De för ett livligt samtal, även om språkförbistringen gör att vissa av de mer subtila skämten troligen går förlorade i den ömsesidiga konversationen. Halvvägs igenom kaffet och konjaken tar den ena av dem fram ett pappersark ur plånboken. Ett papper han ögnar igenom under tystnad och därefter viker ihop och tillsammans med en tusenlapp skjuter över bordsduken till sin granne som efter en snabb blick på pappret nickar och stoppar det in i fickan. De bägge civilklädda männen, som inte är riktigt så civila, deras diskreta kostymer och grälla slipsar låter ana, heter Arthur Örtenblad, kapten i reserven på A1, Kungliga Svea artilleriregemente, och major František Němec, militärattaché vid tjeckoslovakiska legationen. Ett par bord därifrån sitter säkerhetspolisen och följer deras förehavanden med vaksamma ögon. Arthur Örtenblad titulerar sig omväxlande direktör Örtenblad eller kapten Örtenblad, beroende på humör och omständigheter. Han är född juldagen 1908 i Stockholm, men har växt upp i Växjö innan han i vuxen ålder återkommit till födelsestaden. Våren 1955 är han alltså 46 år gammal och beskrivs som en typisk klarakis. En galant playboy, smord i munnen, charmerande och älskvärd. Kanske till och med lite för älskvärd, då hans många kvinnoaffärer gjort att han inte längre lever tillsammans med sin fru, även om de fortfarande är gifta. Och förutom en 31-årig älskarinna som han oftast bor ihop med på Tre Liljor 4 och med vilken han har två barn, har han även en 21-årig älskarinna inneboende på sitt kontor på Holländargatan 5. För att nämna ett par av de mer stadigvarande damsällskapen. Officer blev han under beredskapsåren och anses av kollegorna vara en mycket skicklig trupputbildare. Men annars har hans yrkesbana huvudsakligen rört sig inom restaurangnäringen, där han under åren bland annat varit hovmästare på 1930-talets mest ökända nattklubb Atlantic på Teatergatan och dessutom direktör på Stadshotellet i Eksjö och Örnsköldsvik. Posten som reservofficer är inte särskilt betungande. Arthur Örtenblads huvudsakliga verksamhet är som verkställande direktör i sin firma City Hotel och Restaurangaktiebolag. Ett företag som helt eller delvis äger och driver ett flertal Stockholmskrogar. Bland annat Örtas Café på Karlbergsvägen 51. Och det klassiska och 1955 helt nyrenoverade Fittja värdshus. I Klara kvarteren är han en bekant och populär figur, där hans stora Jaguar med registreringsnummer A6833 är en välkänd syn på gatorna. Den sorglustiga historien om hur en Klara playboy och mångårig, ofta skrävlande fosterländsk medlem i Högerförbundet blir hantlangare åt kommunistdiktaturer tar sin början kvällen den 9 mars 1954, när Arthur Örtenblad stiger ombord på nattåget till Åre för några dagars semester i samband med VM-tävlingarna i utförsåkning där. Symptomatiskt nog utan vare sig hustru eller älskarinnor. Han tar in på Fjällgårdens pensionat tillsammans med ett stort antal gäster, svenska såväl som internationella, och blir snabbt medelpunkten i det glada festlivet. Bland alla de nya bekantskaper han gör befinner sig två utländska herrar, František Němec och Zdeněk Jansa. Vilka av de övriga gästerna döps till Plutten och Politruken och inte sparar på varken alkohol eller inbjudningar. De gör ingen större hemlighet av att de är militärattachéer på tjeckoslovakiska legationen. Och redan första kvällen hamnar František Němec, som vid samtal oftast kallas Frans, franskspråkiga visitkort med titeln kommandant, i Arthur Örtenblads ficka. Ett oskyldigt möte som leder till gemensamma skidturer och förtroliga samtal med anledning av deras ömsesidiga militära bakgrund. Alltihop i ett töcken av tjeckisk sprit. Och också en nöjd men bakfull Arthur Örtenblad som efter en dryg vecka staplar av tåget på Stockholms central.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Kapten Örtenblads nye vän, František Němec, är en man som säkerhetspolisen sedan lång tid hållit ögonen på. Efter att flera sovjetiska diplomater blivit utvisade för spioneri har Kreml från tid till annan börjat lägga ut sådana tjänster på entreprenad till sina vasallstater. Och tjeckiska legationens militärbyrå, var chef František Němec är, skulle snart komma att framstå på ett diplomatkretsar mindre smickrande sätt. En sak både han och Arthur Örtenblad än så länge är lyckligt ovetande om. Vänskapen blir intimare. Och Arthur Örtenblad överröses med gåvor, främst i form av restaurangmiddagar och dyra likörer ur legationens aldrig sinande spritförråd. Vid en fest på postbaren på Klara Norra Kyrkogatan 19, en av City Hotell och restaurangaktiebolags krogar, dyker representanter för tjeckiska legationen, biträdande militärattaché Zdeněk Jansa och tjänstemannen Bohumír Sládek. En man som trots utpräglad öststatsbrytning något besynnerligt presenterade sig som Mr. Smith, oväntat upp med några lådor konjak i det glada sällskap som annars består av stamgäster, även poliser, från Klara kvarteren och teaterfolk från närbelägna Oscarsteatern. Några veckor senare förärar František Němec Arthur Örtenblad en låda whisky i samband med en middag på restaurang Tre Kronor i Kungliga Tennishallen. Och så håller det på. Mellanhand vid leveranserna av tjeckisk öl och Arthur Örtenblads favoritkonjak Martell är tobaksaffären i samma hus som kontoret, som då låg på Hamngatan 28, där František Němec själv eller någon annan legationstjänsteman lämnar in paketen som sedan hämtas av den festande direktören. Trots att František Němec mycket väl känner till Arthur Örtenblads koppling till Svea artilleriregemente, ett faktum som ganska säkert varit det som fått honom att inleda den än så länge något ensidiga bekantskapen, ställer han inte minsta krav på sin nya vän. Ännu. Redan vid den här tiden börjar grävskoporna tugga is i de gamla Klara kvarteren och utsikten från Arthur Örtenblads kontor, vars fönster vetter mot beridade Bangatan, blir allt mer dyster. En byggmästare skryter i tidningen om att hans firma redan rivit 200 hus i Stockholm och stora luckor uppstår i de annars gemytligt ålderdomliga kvarteren. City Hotell och restaurangaktiebolag flyttar sitt kontor till en före detta lägenhet på Holländargatan 5 och den 21-åriga älskarinnan följer med. Sommaren 1954 har Arthur Örtenblads företag gått in som delägare i Fittja värdshus. En restaurang som lovar gott, men vars renovering kostar betydligt mer än väntat. Och som trots att både postbaren och ett par andra verksamheter sålts, ändå lämnat ett betydligt underskott i den örtenbladska kassan. Om František Němec känner till detta är oklart. Men strax efter årsskiftet 1955 ökar han takten på sin skärmoffensiv och börjar försiktigt lägga ut trevare mot den svenska reservofficeren. Allt oftare glider samtalet in på militära ämnen och oskyldigt utkastade frågor om repövningar blandas med mer detaljerade sonderingar. Det svenska försvarets reglementen omarbetas rejält i början av 1950-talet med egna och andra länders erfarenheter från världskrig och beredskapsår som grund, och dessa reglementen är ett ämne František Němec återkommer till vid ett flertal tillfällen. Speciellt intresserad är han av artilleriets nya signalinstruktion. Arthur Örtenblad är bara en av František Němecs mindre intressenter. Hans spionnät har förgreningar långt utanför Stockholm. Till Malmö, Göteborg och inte minst Karlskoga, där Bofors fabriker är belägna. Och har inte gått säkerhetspolisen spårlös förbi. en svensk officer som kontinuerligt umgås med en känd underrättelseagent från främmande makt, kan naturligtvis inte undgå att dra ögonen till sig. Men även om säkerhetspolisen håller Arthur Örtenblad under uppsikt har man ännu inte fått anledning att misstänka honom för brott. Tills på kvällen den 7 mars 1955, när de två vännerna gör ett besök på Hotel Carltons populära franskinspirerade restaurang i de vackra 1920-talslokalerna på Kungsgatan 57A, och det mystiska pappret byter ägare över bordet. Arket innehåller en lista på amerikanska radiokomponenter, teknologi som inte exporteras till vem som helst. Alla de östeuropeiska diktaturstaterna står per automatik på svarta listan, och även i Sverige måste importörer förbinda sig att inte exportera vidare till tredje part. Listan från Franciszek Niemec, jätte Arthur Örtenblad, upptar ett antal siffror och bokstavskombinationer såsom QK140A och QK227, bakom vilka kryptiska beteckningar döljer sig elektronrör, så kallade reflexlystråner, vars höga frekvenser medger mottagning och sändning med små antenner och stor riktskärpa. Dess militära betydelse och användning är troligen överflödigt att påminna om. Efter middagen ställs kosan till Arthur Örtenblads kontor ett par kvarter från Hotel Carlton. Besöket blir inte långvarigt, och när Franciszek Niemec redan efter 15 minuter ensam kommer ut ur porten har han ett brunt paket under armen. Ett paket som ser ut att innehålla böcker. Och de spanande poliserna spetsar öronen. Från Holländergatan 5 fortsätter Niemec raka vägen till tjeckoslovakiska legationen på Tysta gatan 10 på Östermalm, där han efter ytterligare 20 minuter åter uppenbarar sig på gatan. Den här gången utan paket. Och säkerhetspolisen blir nu misstänksam på allvar. Inte heller minskar betänkligheterna på något vis av att en av Niemecs hantlangare, Bohumir Sladek, dagen därpå besöker en fotoaffär och köper 60 meter Ilford Micro 35 mm film. En framkallningsdosa och dessutom 500 ark fotopapper i storlek 18x24 cm. Någonting är uppenbarligen i görningen. På morgonen den 10 tittar Arthur Örtenblad in på Sundbergs radio på Holländergatan 3 i hörnet av Apelbergsgatan i samma kvarter som City Hotel och restaurangaktiebolags kontor, och lämnar över listan från Niemec. Men de begärda radiokomponenterna är knappast av vardagligt slag och måste därför rekvireras från fabrik, varför han får beskedet att det troligen kommer att ta ett par veckor. Och klockan 10.50 samma dag får Arthur Örtenblad en obehaglig överraskning när han hämtas in till högkvarteret på Lilla Nygatan 5 i Gamla stan. Gripandet kommer som en blixt från klar himmel. Det första i ett landsomfattande tillslag. Örtenblad erkänner så gott som omedelbart allt han lagt sig last. Efter middagen på Carlton har han och Franciszek Niemec gått upp på kontoret och öppnat en flaska vin. Redan efter en klunk tar Franciszek Niemec Arthur Örtenblad i armen och leder in honom i rummet intill. Han pekar på en hög militära handlingar som ligger i bokhyllan, samtidigt som han utan ett ord håller fram 4000 kronorsedlar. Strax över 56 000 i nutida penningvärde. Efter att ha betänkt sig bråkdelen av en minut blir frestelsen för stor. De militära handlingarna, artilleri- och arméreglementen och de eftertraktade nya signalinstruktionerna är visserligen märkta endast för tjänstebruk. En beteckning på handlingar innehållande hemliga uppgifter, men sådana som är avsedda för fältbruk och därför av praktiska skäl inte kan märkas som hemlig, då de i så fall skulle behöva förvaras i kassaskåp. Men Arthur Örtenblad har stort behov av kontanter sedan renoveringen av Fittja värdshus slukat största delen av hans rörliga kapital, och tycker sig dessutom stå i tacksamhetsskuld till major Niemec. Handlingarna läggs i ett stort brunt kuvert och Franciszek Niemec avlägsnar sig omedelbart utan att ens dricka upp sitt vin. Att den film Bohumir Sladek köpt är avsedd för kopiering av dessa handlingar är helt uppenbart, och redan på eftermiddagen den 10, några timmar efter Örtenblads gripande, en sak Franciszek Niemec ännu inte känner till, ringer han till City Hotell och restaurangaktiebolag för att återlämna de lånade dokumenten, men får beskedet att direktören tyvärr inte är anträffbar. Dagen därpå ringer Arthur Örtenblad upp Nemets på legationen och de kommer överens om att han ska återlämna handlingarna under eftermiddagen. Att samtalet kommer från häktet och skett på uppmaning av polisen har han ingen aning om. Men det är ändå en uppenbart nervös Franciszek Nemets som vid tretiden fredagen den 11 mars dyker upp på Holländargatan 5 med ett brunt paket ordentligt förseglat och ombundet med gröna snören och adresserat till direktör Ar Örtenblad. Utan ett ord överlämnar han det till Örtenblads kamrer och försvinner sedan lika snabbt som han kommit. Paketet tas om hand av säkerhetspolisen, liksom en skarpladdad armépistol med serienummer 71341 som hittas i Örtenblads skrivbordslåda. Och redan samma kväll lämnar Franciszek Nemets landet via Bromma flygplats. Gripandet av Arthur Örtenblad är bara ett av sammanlagt 11 under de kommande dagarna och omfattar stora delar av det spionnätverk tjeckoslovakiska legationen byggt upp. En av dem som följer med på köpet i den mycket större härvan kring Franciszek Nemets är den rumänska flyktingspionen Paula Hovari, vars gripande skulle rulla upp ännu en spionring, men en riktad mot flyktingar. Tidningarna slår upp de många gripandena stort. Dagens Nyheters första sida har rubriken Landsomfattande förrädarliga. Och Expressen visar bilder från vad man kallar spionfesten på postbaren, där Arthur Örtenblad skrattande ses på knä på golvet under inflytande av tjeckisk alkohol. På diplomatisk nivå agerar svenska regeringen förvånansvärt snabbt och bestämt, och Franciszek Nemets, som ju dock redan avlägsnat sig, Zdeněk Jansa och Bohumil Hladek utvisas med omedelbar verkan. Även rättegången mot reservkapten Örtenblad är en rask affär, och redan den 29, mindre än 3 veckor efter gripandet, döms han till 7 års fängelse för grovt spioneri samt dessutom till att betala skadestånd till staten med 5000 kronor, ungefär 70 000 kronor i våra dagars pengar, och samma belopp han fått av tjeckiska legationen och avsättning från sin tjänst som kapten i artilleriet. En ansökan om resning nekas av högsta domstolen 4 månader senare, och att Fittja värdshus i sinom tid blir en stor publikmagnet har Arthur Örtenblad tyvärr inte minsta glädje av. Hans sista ord till rådhusrätten är de något bittra. Hur många år ni än ger mig så gör det mig inte till en bättre människa. I nästa avsnitt handlar det om ett triangeldrama. Janne Berg tyckte om att leka med elden. Att dra mannen vid näsan och locka hustrun till en förbjuden relation var ett äventyr. Det var hans livs sista äventyr. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal. Producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.